Podplay.
Ja, men det stör mig att den är liksom vinklad. Men nej, du har ju mikrofonteknik, va? Den är liksom vinklad ut mot rummet, men det kanske är bra.
Förlåt, det var jättedumt att jag började skapa en osäker känsla.
Aha. Fast å andra sidan, Gunilla, så tror jag så här att ju mer etablerad man blir, får se om ni håller med om det här, lyssnarna. Alltså, nu börjar vi alltså den här podden In Medias Res. Vi börjar liksom mitt i ett sken. Och det är, ja, som ni hörde så hade Gunilla tankar och känslor kring det här med vinkeln på min mikrofon. Och det skapar då det här osäkerhetsmomentet. Men å andra sidan så är ju Gunilla och jag, vi har blivit mer och mer säkra i sadeln, etablerade podderskor. Vi sitter just nu på Nationalmuseum vid ett långbord som verkar vara anpassat till i princip kungahuset. Och då kanske jag tänker så här att ett litet, litet osäkerhetsmoment mitt i alltihop kanske är den extra krydda vi behöver för att verkligen få sprutt på det här avsnittet. Eller hur?
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på Nationalmuseums restaurang. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådrej och nu käkar vi.
Vi stundar ett val.
Ja,
nationen ska gå till valurnorna. Och då känns den här platsen som en högtidlig och lämplig plats för våran den sista inspelningen innan ödesvalet 2022.
Och ödesval var ju ordet. Jag har aldrig känt så stark ruvelse inför ett valresultat än jag gör i år. Det här valet är så, det är skrämmande ända in i märgen. Jag brukar tycka att det är mest lustfyllt egentligen där man går och rösta.
Mm.
Alltså det är kul med hela processen att man går dit med sitt röstkort och man får sitt namn struket och liksom hela det där och går in i det där båset. Jag gillar det på ett barnsligt sätt. Men i år är faktiskt nästan all lust på, jag kommer ju att göra det, men det kommer att kännas mer som att göra det enda jag kan göra för att på minsta sätt påverka Sveriges framtid. Det känns som att det är dödligt allvar.
Mm. Igår på väg hem från Ångermanland så lyssnade jag på Nordegren och Epstein i P1.
Mm.
De pratade om valet i termer av lust och glädje.
Mm.
Det är roligt nu för det ska gå till val. Jag kan inte alls relatera till det. Det är inte roligt på något sätt.
Det kommer inte bli så jävla kul. Alltså jag kommer ihåg för de senaste valen har varit så. Det har verkligen varit som en sten som rullar ner för en brant. Och varje gång den har rullat ett hack så tänker man, här stannar den. Och sen rullar den ett hack neråt. Och ett hack neråt. Jag kommer ihåg på valnatten 2010. Så var jag ju en av många som grät när det visade sig att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och det kändes som att det här är en kolsvart milstolpe i Sveriges historia, att ett sånt här parti kan komma in. Och så minns vi ju hur reaktionerna var då, även från andra politiker. Man lämnade tv-studior, man markerade, man försäkrade sina väljare att de här kommer vi aldrig att ta i med tång. Ja, så spolar vi tillbaka fram till 2022 när det mer eller mindre är huggsexa om att få grovhångla med Sverigedemokraterna. och kopiera deras politik. Mm. Och vad händer? Vad händer den här valnätten? Vad kommer vi vakna upp till den 12 september?
Ja. Så det... Det är otäckt på riktigt, tycker jag. Har vi några ljus? Ser vi några ljus i det här kompakta? Den ovärdiga valrörelsen.
Ja, det är också det alla utspel som kommer om. Att straffa 9-åringar med att de ska få städa toaletter som förnedring. Språktesta 2-åringar.
Det är som att politiken har blivit Twitter.
Mm.
De måste varje dag liksom uppfinna någonting. Som edgelorderi eller vad är det? Ja. Alltså att du måste uppfinna någonting som gör att folk vaknar i sin vardag. Du behöver skrika någonting varje dag.
Och det är frågan om... Då utgår man ju uppenbarligen från att det som kommer att få människor att rösta på just mitt parti, det är att jag är så brutal som det bara går. Och det här handlar inte bara om Sverigedemokraterna alls, utan det handlar ju om, som jag ser det, att man har under lång tid monterat ner alla tänkbara skyddsnät som skulle kunna förhindra att barn råkar illa ut i när de blir äldre. Man har monterat ner skolhälsovården som fungerade utmärkt. Man har attackerat förskolor och skolor, gjort förutsättningarna. Man har skapat ett BUP som är så underfinansierat så att det knappt håller ihop. Ett barn som är man suicidal så kan man få träffa en psykolog om ett år. Så att, och sen när man har genomfört hela
det här... Du gissar inte bara, Martina, du vet ju det här for a fact, eller hur?
Ja, men därför att mina barn har ju gått i skolan och vuxit upp under precis de här åren. Jag kan ju jämföra det med hur man såg på samhället när jag var barn. Att det var helt självklart att människor, att det ska finnas en miniminivå, så att säga, när det gäller hur pass illa en människa kan ha det i ett samhälle. Och den miniminivån har ju åkt ner i källaren, och särskilt för barn. Och vad blir reaktionen då? Från politiken håll, jo, det är först dra undan mattan för barn i utsatta familjer och sen toppa det med att straffa barnen så hårt man bara kan för de konsekvenserna. Det samhället lever vi i, det ser bara ut att bli ännu värre. Vad fan ska vi göra, Gunny? Å andra sidan, stämmer det inte det här med till viss del med pendelrörelser i samhället?
Ja, just det. Jag tänker på, men det är kanske en jättekonstig jämförelse, men jag tänker på hur det var på mitten av 1800-talet när man ville bygga det här huset. Man ville bygga ett nationalmuseum. Och då var ju bönderna, så att säga, alltså de som representerar bönderna i riksdagen, de var ju topptunnor rasande.
För de vill inte ha någon jävla...
Nej! Vad är det vi jävla kulturelitism? Vadå museum? Vadå konst? Alltså det var ett sånt bråk. Men ändå, Marina, nu sitter vi här. Det finns. Huset blev byggt.
Och är ett stort jävla slott fullt med konst. Det är coolt.
Det är det faktiskt.
Så då är vi på något sätt, vi är de som vill bygga ett rimligt samhälle.
Ja, det vill vi. Med kultur.
Med kultur. Och kultur, kulturen kommer att insistera. Det kommer ju aldrig att bli, det är väldigt, väldigt svårt att tänka med det.
Vi kommer inte bygga ett samhälle med kultur. Vi kommer bygga samhället på kultur, menar jag. För om samhället heller inte har det, så vet vi ju att då är det inget samhälle. Det är bara en tom burk.
Ja, och ju mer katastrofal utveckling blir, desto viktigare blir kulturen. Vi har ju flamsat om det på Brunnskapen ibland. Så här, när kommer den sverigedemokratiska teatern? Så det, först flamsade vi om när kommer liksom den moderata teatern. Mm. Men det finns ju lite del för Brunnberg i dem. Även om de inte har politiska budskap. Men nu är det så här, när kommer den fria gruppen jämförbar med typ Galeasen? Men som heter, den heter Teater och återvandring eller något.
Ja.
Och så gör de så sverigedemokratiska pjäser.
Ja.
Men det finns ju inte, därför att det finns inget intresse för kultur i den sfären, utom att Mattias Andersson dansar omkring i folkdräkt.
Jo, du får någon slags försök.
Ja.
Men det typ av
Mattias Karlsson.
Men det var ju mer att man försökte lajva fäbolivet på något vis. Kasta yxa och
precis,
dansa det är en folkdans och så.
Precis, man kan kalla det en sorts live.
Ja.
Och det är väl lite kultur.
Det är det ju på sätt och vis.
Men annars...
Inget fel med folkmusik.
Nej, gud nej. Men sen den andra falangen som är då Jomsoff är ju... han bekänner sig ju till syntkulturen, Richard Jomsoff.
Mm. Mm.
Det är det som är så pinsamt. Så pinsamt. Det har väl jag pratat om när jag var i... När Jenny Strömstedt hade ett eget program ett tag.
Det har vi glömt.
Det var när mina barn var små, hur länge sedan. Ja, men då hade hon bjudit in Richard Jomsoff till sitt program och så hade hon bjudit in en kvinna som hade kommit till Sverige som flykting. Och så hade hon bjudit in Östnudgen och så hade hon bjudit in mig. Och mitt i alltihop inkastat var influensen och docusopa celebriteten Pau.
Mm-hmm.
Hon var där, hon skulle prata om något annat sen, men hon satt i studion med oss, så hon var med lite och sa hon hade haft en kort period när hon funderade på att rösta på Sverigedemokraterna, men sen hade hon upptäckt att de var så kvinnoföraktande, så då hade hon
slutat med det.
Men då var det i alla fall så här, eftersom det var TV4 och det var direkt så var det ju reklampaus. Och du kan ju föreställa dig stämningen. För där satt vi det här gänget. Och Jenny var ju såklart också väldigt inställd på att vi skulle argumentera emot Jomsoff på alla sätt.
Så det var ingen som var... Han var ensam. Det var som Jomsoff mot rubb.
Ja, men det fick ju programmet jättemycket kritik för. Att det inte var... Att det var så orättvist upplagt, så att säga.
Mm. Men det här var kanske i... Det är också en mätare på att det var ett tag sedan. Så nu är alla så här rent nästan absurt ängsliga över att det någon gång kanske skulle framstå som att man...
Att man är lite emot
SD. Man var lite emot SD. Det var som samma Nordegren och Epstein igår. Då gjorde Thomas Nordegren en genomgång av SDs vallåtar. Och, nej, inte vallåtar utan valfilmer helt enkelt. Det handlar inte ens om musik. Det handlar ju om hur de komprimerar sitt budskap på så här 20 sekunder i en valfilm. Och då spelades det upp liksom exempel efter exempel. Han bara raddade upp dem. Det var liksom så
okommande.
Ingen!
Det var inte... Vi ska bara få ta del av det här.
Vi ska bara i jämlikhetens namn få ta del av deras. De har antagligen spelat upp snuttar från de andra partierna.
Men det var inte med någon kommentar eller sådär.
Men du kan ju inte bara spela. Du måste skapa ett innehåll.
Jag menar det. Annars kan väl vi bara själva kolla på de där.
Ja. Nej, och det tycker jag var... Och då hörde man bara hur liksom Louise Epstein och Thomas Nordegren liksom bummade. Ja. Mm. Ja. Mm. Och så har vi den här och så kommer nästa. Och det där är ju för att vi har blivit sjuka. Alltså vi är liksom, alla lider av en slags konstig ängslighetsfeber. Alltså det går ju inte för en sekund framstå som att vi är kritiska mot SD i public service. Inte ens genom att göra en kompetent analys av vad som sägs i Sveriges Radio P1. Eller hur? Man kommer ju ändå säga, jaha, de säger så här. Så här står det i deras partiprogram. Så att, eller, alltså, någon kommentator i alla fall. Om inte Epstein och Nordegren vill göra det, så får de väl ta in någon i alla fall.
Ja. Det är man som gör någon sorts intellektuell analys av själva innehållet.
Ja, tack så mycket, Martina.
Och för fyra dagar sedan, för att verkligen hålla oss uppdaterade, så la Sverigedemokraterna ut en film som nästan bildruta för bildruta är en parafras på den här kända ölreklamen för Pripps Blå.
Men det är deras långa vallåt, en lång film, videon där.
Jo, men, ja, men det är verkligen precis, bildval och bildvinklar är precis som i den här Pripps Blå filmen, med något undantag att man har klipper in någon kort bild på Jimmy Åkesson också, och så spelar man ju sin vallåt. SD har 40 000 nya förstagångsväljare jämfört med förra valet, står det här. Hur räknar man då?
Alltså,
ja. Ja. Nu har vi gått igenom.
Ja, imorgon kommer vi fortsätta att handla om Liberalernas valfilm.
Ja.
Men det var en parentes. Fortsätt. Nu är vi alltså på TV4 och det är reklamen rullar.
Ja, och då är ju vi utlämnade åt varandra i studion. Och Jomsov sitter ju där och kokar. För då, jag kommer inte, jag sa att historien kommer att döma Sverigedemokraterna så fruktansvärt hårt.
Sa du det?
Ja. Och den här kvinnan som hade kommit till Sverige som flykting, hon berättade lite om varför och vad som förmodligen skulle ha hänt henne och hennes familj om hon inte hade kommit till Sverige.
Mm.
Varpå Jomshoff svarade, nu tar ju verkligen det här i minnet, men han svarade ungefär, jag tycker att det är anmärkningsvärt att du inte har lärt en bättre svenska på alla de här år.
Nej.
Jo, för att hon hade brytning.
Nej.
Jo.
Är det? Ja, okej.
Okay. Jag ska se om det går att hitta. Jag vet inte om det går att hitta det. Men då när vi sitter där i reklamhuset.
Nej, hon sitter och berättar
om sin
en fängslande och tragisk historia om sitt öde. Och han kommenterar hur hon, ja, hennes uttal.
Att det är väldigt underligt om hon nu har kommit i Sverige i så många år. Att hon inte har lärt sig bättre svenska. Vad kan det bero på?
Jag antar att ni andra inte hade något svårigheter att förstå vad hon sa.
Det är klart att vi förstod vad hon sa. Alltså det är ungefär som en amerikan som har kommit till Sverige och pratar så här. Det kan ju amerikaner göra i 50 år.
Ja, tills de dör.
Jag känner några sådana här amerikaner som har flyttat till Sverige. De försöker inte ens.
Det är väl jättecharmigt med en brytning?
Ja, det är ju problem att ha en brytning. Då skulle jag vilja faktiskt inom parentes. Ja, men det roliga med det här var i alla fall det hemska att vi satt ju där då, så var det lite så här konsternerad tystnad. Sekunderna gick. Och så sa Jenny så här, för hon hade ju ändå ansvar, hon var liksom på något sätt den som hade, det var hennes party. Som sa någonting. Ja, Rickard, jag har förstått att du är syntare. Ja, det stämmer. Jag har alltid lyssnat på synt musik. Tystna. Och så är snudgen. Ja, vad fan gör man? Jag har aldrig lyssnat på synt så här. Fan, kan du rekommendera något? Nej. Och sen så började det programmet igen. Men det var så fruktansvärt.
Jaha.
Och jag tror att Jenny var jätte... nervös för just hur hon skulle hantera det hela. Alltså programmet hanterade det jättebra, men just det sociala icke-samspelet mellan oss, hennes gäster då, när vi inte var i sändning, det var riktigt svårt. För övrigt gällande språk, jag ska inte liksom börja predika, men en av de mest hjärtskärande aspekterna av debatten just nu när det gäller just språk, det är det här när Sverigedemokraterna drar igång liksom på full patte med det här att alla som jobbar i äldrevården måste kunna perfekt svenska och det är svårt för gamla att förstå när någon har brytning och att man kan inte offra gamla för invandrares kunskap. Vad tänker de inte på då? De tänker inte på den population vi har i Sverige av äldre som kanske känner att deras liv räddas av att plötsligt få liksom en hemtjänst som kan arabiska eller persiska eller pashto eller tigrinja. Och när jag var på apoteket i Vällingby om dagen så var det två tillfällen, bara medan jag väntade på min tur, som mycket gamla människor fick hjälp på sitt eget språk på apoteket. Och det kan vara väldigt svårt att fråga om mediciner och sånt där på ett språk som inte är hans eget. Nu kunde de få perfekt hjälp och svar på allt på sitt språk. De gamla då, de kommer bara bli fler och därför så kommer det behövas fler med annan språkkompetens i vården. Era jävla as. Och snälla doktor, doktor, hjärtat slår och kan inte gå i trappor en gång. Doktor, doktor, kanske det har gått. Apropå språk så såg jag var gick en vända i samlingarna här på Nationalmuseum innan du kom. För jag tänkte också att vi skulle välja ut varsitt konstverk.
Ja!
En favorit innan vi slutar. Och då var det två stycken säkerhetsvakter som stod och försökte förklara för en kvinna att ryggsäcken hon bar på ryggen måste hon bära i handen.
För att inte råka liksom...
Ja, hon får gärna ha ryggsäcken, men hon måste bära den i handen. Det var väldigt intressant att se. De kunde inte förstå varandra. Det fanns inget språk. De kunde inte hitta liksom engelska eller någonting. Utan de var tvungna att prata svenska. Men visa med handen så här. Så då började de peka neråt så här. Och liksom hålla handen så här. Och kvinnan bara, ja, ja, ja. Och så knäppte hon ryggsäcken lite hårdare av ryggen. Så den satt där, ja. Och sen man fortsatte att peka. Och då sa hon, okej. Och då började hon gå som att hon skulle gå neråt. Alltså gå neråt en våning. Kan du gå ner? Ja, just det. Nej, det var inte heller rätt. Och så, alltså det tog så lång tid för dem att förklara för henne, bara genom ett kroppsspråk, att hon måste hålla den i handen.
Det är jättesvårt att förklara.
Så att, ja, tänkte då en gammal människa.
Som vill förklara så här, men jag behöver huvudvärkstablett men jag är allergisk mot paracetamol.
Korrekt.
Så då så behöver vi, ja vi behöver fler era
Nej men det är inte sådär, smädar de inte så mycket för det blir så jobbigt i redigeringen.
Just det, för då måste man klippa bort det.
Ja.
Jag har ju fått skitroliga meddelanden sådär som man får i vanlig ordning efter att jag skrev om det här med
Annie Lööf,
ja. Det är inte så intressant kanske, men jag skrev
det är ju jätteintressant.
Jag skrev ju om Theodor Engström. Och för övrigt, vis av erfarenhet så kollade jag först innan jag skrev, har Expressen redan namngivit den här personen?
Just det.
Och det hade de ju på nyhetsplats.
Ja.
Alltså, Theodor Engström som mördade Ing-Marie Wieselgren i Almedalen den 6 juli. Visar det sig att han också hade mordplaner mot Annie Lööf. Och Victor Malm bad mig skriva något om allt grotesk.
massivt jävla näthat mot henne. Och då kan man ju säga att nej, men det, alla politiker får näthat och så. Men det som är så speciellt, det är just att SDs egen kommunikationskanal Riks, som är typ deras YouTube-kanal, de ägnar sig åt extremt grovt hat mot Annie Lööf. Och tänk dig då att typ Vänsterpartiets kommunikationsavdelning skulle liksom börja kalla Ulf Kristersson för automatvapenuffe på den nivån. SD Riks kallar Annie för Sharia Annie. Vilket är ett öknamn på henne som förekommer väldigt mycket på Twitter. Och det har ju att göra med att hon faktiskt vägrar samarbeta med SD. Och brukar vara väldigt förbannad på Jimmy. Vi har ju alla fortfarande bilder kvar på näthinnan av hur uttrycker det så vidare. Men hon är passionerad när det gäller det här. Vilket retar gallfeber på skrik. Skrikhögen liksom.
Skrikhögen hörde av sig väldigt mycket på mejl när jag hade gjort en ganska så oförarglig analys av Annie Lööfs Instagramkonto som är fullständigt oförargligt. Ja. Det finns ingenting att bli arg på där egentligen. På det.
Men vad tycker Skrikhögen om
Skrikhögen bara, men du vet, det är som att, jag vet inte, de bara tappar det och så sen skriver de liksom, trycker de i caps lock och så skriver de bara med versaler.
De skriver bara, du är du!
Ja just det, de skriver i ämnesraden börjar de skriva någonting om Annie Lööf liksom. Och så ja, de är alldeles rasande. Och det där är ju någon, det är ju, dels så är det ju rasism och sen är ju kvinnoförakt inbakad i en, ja. I en giftig cocktail också.
Ja, jag tror hon inte hade ruckat fullt så illa ut om hon inte hade varit kvinna. Det hon spelar in. Men det är så kul för att vi delade ju upp de här Insta-kontorna mellan oss, du och Jan Helgren. Och Viktor skrev om någon. Ja. Vi delade upp
han,
det.
Han skrev om Kristersson, gjorde han inte det? Precis, och vår sommarkorg Andreas Hörmark skrev om Johan Korvgubben Persson.
Ja. Nej, men det roliga är då att jag fick ut dem, jag blev tilldelad var Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar. Båda de skulle man ju kunna tänka sig. Alltså de är ju båda, ska man säga, partiledare för partier som väcker väldigt starka känslor.
Ja, och men jag fick som inte, faktiskt Annie Lööf inte vill samarbeta med av och inför samma...
Någon. Men det roliga är då, när du berättar det här med skrikhögen och kapslock och sånt efter att ha skrivit om Annie Lööfs oförärliga Instagram. Jag fick inte närheten av det när jag skrev om Jimmy Åkesson och när jag skrev om Dan Gustav.
Nej.
Lite folk som surade lite på Twitter, men inget ovanligt.
Nej.
Så inte ens då tydligen väcker lika mycket kapslockvrede som Annie.
Annie?
Jag blev amerikan.
Get your gun.
Annie, get your gun. Anna Pernilla Wallnäs.
Åh, Pernilla. Ständigt denna Pernilla.
Med värld. Nej, du tar ingen kar med värld. Och det är faktiskt från Annie, get your gun som There's No Business Like Show Business kommer.
Aha.
Den är helt enkelt, och det tror man inte, för det är en sån otroligt berömd sång ju.
Ja.
Och Annie, get your gun är ju inte en av de mest liksom...
Den har väl inte spelats i modern tid, eller?
Senast
ja, du sa det där med Pernilla.
Pernilla gjorde ju den rollen som det första hon gjorde efter att hennes första son Oliver hade fötts.
Tack så mycket.
1990 gjorde hon den, då var hon 22. Ja. Så 1990, det är typ 30 år sedan, dykt. Men då var det...
Du är ett sånt orakel.
Ja, Pernilla orakel. Men ja. Det var ju väldigt intensivt då. Mm. Men, nej, men There's No Business and Show Business däremot. Mm. Det är ju ett örhänge.
Ja.
Men den kommer från Annie, get you gone. Fick ni lära er det också?
Tack för den informationen.
Det lärde ni er inte i Nobligen och Epstein. Det lärde ni er i lunch. Let's go! Men det är kul det där med att välja favoriter. Man kan ju tycka att det är lite barnsligt att välja favoriter, men jag brukar alltid göra det när jag är på utställningar.
Mm.
Och så går jag tillbaka till dem liksom, på slutet.
Man letar ju efter... Man letar ju efter den konst som resonerar inom en, eller hur?
Men det är som om en.
Det är ju så, och det blir ju en favorit.
Man mer fäst vid den andra.
Ja, så när jag går liksom kring, eller jag går omkring 1600-talet här, jag kan liksom inte relatera till det överhuvudtaget. Alltså det är ju bara, det är ju som... palatsmåleri och högrestånds. Ja.
Så tänker man, det där var ju vackert.
Ja, men det är ju ingenting som talar till en. Utan man måste liksom in i, jag måste i alla fall, jag måste in i 1900-talet innan du överhuvudtaget kan hända någonting. Men vi kan väl, vi återkommer till det. Vet du? Jag skulle så hemskt gärna vilja prata en liten stund om Mats Arvidsson.
Ja.
För att han har ju dött.
Ah,
Mats Arvidsson som var konstkritiker i Sveriges Radio och som gjorde, det var väl egentligen han som skapade den här typen av flanörjournalistik som sen Gunnar Bolin och Karsten Thurfjell och ja, hela gänget där på Sveriges Radio försökte efterlikna och har gjort det med stor framgång, men han var ändå, tycker jag, först med det där. Jag vet inte om, kommer du ihåg hur han lät?
Kan vi inte spela eller vi spelar lite?
Ja, vi gör det. Det är liksom en väldigt mörk, lite darrig stämma. Alltså den vibrerar lite grann, som att han...
Det är någon, och så lät det som om han tänkte, det gjorde han väl också. Han tänkte liksom fritt, så att säga.
Men ja. Det är det som, det är det som, det som gör att hans prator liksom framför konstverk blir så levande. Därför att han berättar om vad han ser och upplever i stunden. Sen kan han dessutom terminologin, så kan han liksom använda, benämna det på rätt sätt.
Och sätta in det i ett sammanhang.
Ja, det kan han också. Man kan också beskriva vad han ser på ett sätt. Som få har gjort, tycker jag.
Och då vill man ju se det konstverket.
Ja.
Så går man och tittar på det. Ja, och så eller... ser man det med en levande jordblick.
Ja, ja. Men det är ju nästan så att man ser det när han beskriver det.
Dessutom.
Ja.
Det andra märkliga... Ja, vad finns det mer om honom?
alltså jag lyssnade på ett kort litet inslag som de kallar för klassiken i P, som handlade om Riala kyrka. En vanlig kyrka egentligen. Alltså, i och för sig vitkalkad, vilket tydligen är lite ovanligt. Men han berättar bara om vad han ser. Han går in i kyrkan, han berättar hur det ser ut, han berättar om... Det finns ju sådana här väggmålningar, men de har ju blivit överkalkade och sen har de blivit fram. Så har man liksom försökt skrapa fram dem igen. Men det spelar egentligen ingen roll vad han skulle kunna prata om, den här pepparkvarnen.
Det är ge den en själ.
Ja. Och jag tänker att jag vill liksom på något sätt och vis hedra hans minne också. För att det finns ingenting som är svårare egentligen. Än att stå framför någonting och beskriva det för en människa som inte ser.
Nej, exakt. Åh, han borde, vet du vad han hade kunnat göra? Han hade kunnat göra konstvandringar för blinda.
Ja. Ja.
Undrar om det finns.
Finns det säkert? Mm. Har du någon relation till honom? Eller är det bara...
Jag Nej, som inte är en mer än det vet, just knarkare.
Ja.
Men jag hoppas att fler kommer att haka i den där typen av berättande.
Ja.
Det kommer de nog. Finns det inte en återväxt av människor som...
Jo, men det gör det. Det gör det. Men det är ju många i Kanada så är...
Ja, det är en särbegåvning helt enkelt.
Ja. Hur går det, tror du?
Många är kallade, få är utvalda. Något som är genomgående. För övrigt, apropå det, hur blicken kan förändras av konst, det brukar jag alltid känna om jag har varit inne länge på ett museum. Mm. Och det jag har sett har påverkat mig, så kommer jag ut i vanliga världen och då är det som om den har blivit konst. Mm. Så att en stund efter att jag kommit ut ur museet så ser jag liksom vanliga världen med samma blick. Mm. Jag ser liksom lyktstolpen som ett konstföremål. Och det är ganska intressant.
Ja.
Att det påverkar och förädlar den egna blicken när man har tittat på konsten.
Ja. Han går omkring i den här ridala kyrka och plötsligt så skrattar han lite för sig själv. Alltså,
det är så vackert.
Han bara,
fast den är rätt skojig, eller om man nu ska kalla det för skojig. Det är alltså Kristus som står och hans blod rinner ner i nattvardskalken. En väldigt stor nattvardskalk, ser ut som en dopfunt ungefär. Och 5 strålar rakt ner, som små fontäner rakt ner i kalken. Från varje hand och varje fot och från såret i sidan. Fast fötterna är skojast med de här blodstrålarna som stiger rakt upp. Precis som små fontänstrålar och så faller ner väldigt prydligt i kalken. Själv står han där och ser rätt belåten ut faktiskt. Något märkligt sätt.
Men då tänkte jag att vi skulle försöka att... Eller vi skulle hedra hans minne genom att försöka beskriva vad vi ser.
Vi leker lite att vi är han.
Ja, och så hittar vi ett verk som vi tycker att det är värt att berätta om. Och så försöker, gör vi ett försök.
Det gör vi. Kommer ihåg när lyssnarna att vi är ju liksom inte han, utan vi gör det här för första gången.
Ja.
Så ni får inte döma oss för hårt.
Nej, det får ni inte göra. Men vi är bland vänner.
Ja, det är vi fan. Vi är bland vänner.
Ja. Ja. Du vill inte ha någon efterrätt?
Jag har proppmätt. Den här var jättegod.
Ja, ska vi prata lite om maten först som sist innan vi går över i vår konstrunda?
Jag minns inte när jag senast åt risotto i någon tappning.
Nej.
Den här kantarellrisotton, den var så subtil. Den var lite som ett glas prosecco.
Jaha, oj.
Först tar man sin lilla klump och sen först när man har låtit den ligga till sig lite i munhålan så hittar man nyansen. Och jag som är egentligen borde komma från Mexiko därför att jag är så förtjust i starka kryddor.
Ja.
Jag fick här en ny förståelse för nyanser i en bouquet.
Det är inte så att du låter dig ryckas med.
Jo, jag låter mig ryckas med. Det var jättegott. Jag ska faktiskt försöka återuppta det här med risotto.
Det du har ätit är kantarellrisotto med sallad på färska bönor och krasse.
Mm. Krasse.
Och det jag har ätit är svampfyllda spetskålsdolmar med jordärtskockstång, rostad grönkål, rårörda lingon och rostad kålbuljong.
Ja, men det var ju... Var det gott?
Behöver jag ens?
Det var gott.
Det var gott.
Alltså det, just när uttrycket stolp finns med, då vet man att det är lyxigt.
Skitsamma.
Jag går och pissar nu. Jag känner mig konstigt runt.
Ja, det gör vi.
Hur gick du liksom på
problemet? Det var väldigt långt. Du, jag ska berätta för dig att en av de riktigt stora kvaliteterna med Nationalmuseum, det är deras toaletter.
Det är sant.
Jag har förra åren har jag alltid rekommenderat människor som går på stan och är nödiga att gå till Grand Hotel.
För där är det no questions asked. Liksom.
Nej, det är bara att glida in på en fantastisk toa. Men nu när jag har upplevt Nationalmuseums toaletter som min man särskilt hyllade när han kom. Jag hade besökt det här för första gången. Han var så uppfylld av dessa toaletter. Alltså det är som att komma ner i liksom katakomber, valv efter valv efter valv. Och du kan gå in till höger eller vänster. Du kan gå fram och så kan du gå in till vänster eller höger.
Hur många går så kan man pissa där.
Ja. Och så finns det små, överallt finns det små ställen där man kan sätta sig och bara vila.
Och mysa.
Man kan nästan lägga sig, du går ner så vet du vad jag talar om sen. Då gör du så här, du går rakt fram, sen tar du till vänster. Sen går du rakt fram, ut genom restaurangen, ut ur restaurangen, ner en trappa.
Och sen kommer jag till katakomben.
Det står WC. Och det är faktiskt ett understatement.
Alltså,
låt höra.
Lyssnarna, jag ville aldrig gå därifrån. Och det var dessutom, det var nästan överväldigande därför att valmöjligheterna var så många. Det var som att jag befann mig, ja, i katakomber men också på en blomsteräng av klosett. Jag kunde liksom låta intuitionen leda mig till den klosett som på något sätt talade till mig, precis som i de här konstverken. Eller som på djurkyrkogården i Kaknäs, där han som driver djurkyrkogården går och känner efter var han tror att just den här sköldpaddans ande vill vila. Ja, vi fick lära mig det en dag. Nej, jag vet inte. Jag tycker att jag och Pasha, vi kan bilda Nationalmuseumstoaletters vänner. Det finns säkert fler som vill vara med. Och så kan vi träffas liksom en gång per år alla vi i Nationalmuseumstoaletters vänner. Där nere i katakomberna så har vi årsmöte och så kissar vi tillsammans. Eller var för sig. Beroende på vad man känner är bäst. Och så framför vi poem på hexameter, kanske som vi sjunger i stämmor till de här toaletternas ära.
Jag tycker Tranströmer skulle passa väldigt väl.
Varv bakom varv oändligt. Vi läser den varje år och sen så turas vi om och tuta i en nävelur eller något. Bara för att gå. Och sen det sista vi gör, det är att vi bara sitter tyst en stund i andakt.
Okej, okay. då om en liten stund då, så ska ni få ta del av Martinas och mina försök att göra flanörkulturjournalistik på Nationalmuseum. Framför varsitt verk.
Stay tuned.
Ja, nu har jag hamnat framför Emma Ekvalls målning Barn som leker bröllop. Och det är ju en tavla som låter. Det är alltså ett gäng barn, är de kanske 20 stycken, men det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i förgrunden ungefär. De leker bröllop och de har i förgrunden så står bruden med en bukett maskrosor. Och så har de väl ordnat hennes brudslöja av någon gammal gardin, kan man tänka sig. Och så har hon också en krans i håret av maskrosor. Och så i hennes slöja liksom, så håller någon liten tultande flicka liksom, titta fram där på henne och så här road och kollar hur hon mår där under kronan. Hon har en krona på huvudet också som de har säkert klippt ut ur papper. Men det som är roligt med den här, det som gör att jag fastnar vid den här bilden är att det är, dels är det bara barn på bilden som känns lite ovanligt för en målning, och sen är det att, man ser ju hur det låter. Det här myllret i bakgrunden av barn som fortfarande, de är inte riktigt med, de håller på att leka någonting helt annat. Men sen är det ju först i det här brudföljet så går det ju två killar med kepsa på huvudet. Den ena har ju liksom kastrulllock som han smäller ihop. Men samtidigt som han smäller ihop dem så sneglar han på sin kompis. Han sneglar lite avundsjukt på sin kompis. För kompisen har ju en tuta. En riktig tuta. Som antagligen, ja, det är en leksakstuta helt enkelt, avsedd för såna här roliga lekar. Och kompisen har inte bara det, utan han har hela kläder, hela vita kläder, och han har gjort en fana som han bar omkring, eller en standard kanske det heter, eller hur? Och kompisen med kastrulllocket, han har ju hans byxor i hål på benen, på båda knäna är det hål. Och sen har han liksom som någon slags säck, som nästan som en boja vid foten, så har han, släpar han omkring på en trumma. Och jag tror att han har liksom hakat i den här tummen som har ett bärhandtag för att ingen annan ska få tag på den. Så att han har inget tillhygg att slå på den, så därför slår han med sin kastrullock. Och så går och så. Sen är det en liten kille som har ramlat omkull. Som jag vet inte vad han gör riktigt. Han liksom bara, han kanske har blivit trött helt enkelt. Han ligger i en hög av omkullvälta krukväxter, ser det ut som. Och kommer snart, det ser ut som han gör krokben på bruden. Men bruden, en flicka som kanske är 5-årsåldern, 4-5-årsåldern kanske. Hon står där helt lugn och liksom lite inåtvänd, nöjd blick, tittar lite bortåt ut ur bilden, och bakom sig så har hon en liten grabb som är kanske något år yngre som har klätt ut sig till prästen. Han står och håller en bok och har någon slags pipa i munnen som han kanske har lånat av någon äldre släkting eller så. Och han tittar rakt mot oss. En helt outgrundlig blick. Jag tror inte han vet riktigt vad han ska säga. Han ska bara vara där. Han hör till, för han är präst. Ja, det här är min favorit av Emma Ekvall. Skapad någon gång. Nu ska vi se. Mellan åren 1838 och 1925. Tack för mig.
Fantastiskt, Gunny.
Klara.
Jag fick ju se den här tavlan. Jag älskar hur du fångade relationen mellan de där två pojkarna.
Ja.
Och verkligen blicken.
Ja.
För den där lite rikare pojken verkar det som då. Ja. Han har liksom en riktig leksakstuga.
Han har skor på fötterna.
Och skor har han, det har inte den fötterna. Pojken.
Nej.
De leker ju ändå tillsammans, men det är stor skillnad mellan de två.
Mm.
Och så att han släpar på sin trumma så ingen ska ta den.
Ja.
Men han har inget att slå på den med.
Nej. Okej, Marty, nu är det din tur.
Ja, men jag måste ju hitta min fall.
Ja, visst. Ta den tid du behöver.
Kära lyssnare, välkomna till Martina Montelius flanörradio. Jag har här på Nationalmuseum stannat framför en mycket välarrangerad triptyk, konstverk av Gustav Fjästad som levde 1868 till 1948. Det första jag fastnade för var vad som kallas för sjuårstronen. Och det är som en, om ni tänker er, vid första anblicken är det som en fåtölj av trä. Den heter sjuårstronen därför att det tog 7 år för Gustav Fjästad att ta fram den genom att snida och olja och kära och bränna. Saken är bara att det inte alls bara en fåtölj av trä, utan det är ett mycket bastant konstverk i sig, där hela ryggen på fåtöljen eller tronen är som en skog som det nästan känns som om man skulle kunna träda in i och försvinna i. Man får intrycket att den här skulle lika gärna ha kunnat växa fram ur marken av sig själv. Det känns nästan som om tronen har rötter som går genom museigolvet och ända ner till magman. Det är, som ni tänker er, hängande grenar utsnidade ur mörkt trä. Det ser nästan ut som om den håller på att ruttna, men det gör den inte. Och känslan är också att skulle man sätta sig i den här, så skulle man kanske sugas in i den och fastna i den och aldrig komma ut. Sen har den en liten lillebror, kan man säga. Jo, jag skulle också säga att nederkanten, oj, det där ser nästan ut som, det är som en sorts ormlika formationer. Som att en orm hade vuxit in i träet, förökat sig och bildat tronens underrede. Ja, och sen har tronen en lillebror, som sagt, som står bredvid. Och den heter bara Stabbestol, och den har inte ens någon beskrivning. Därför att den är på något sätt som ett förstadium till den här fantastiska tronen. Och jag då, som är lagd åt det sentimentala hållet, jag börjar ju genast tycka synd om den här lilla Stabbestolen och känna att det är väl fan vad du blir upstagead liksom av din coola storebror. Men jag tänker mig att det kanske skulle kunna vara så här, att en mycket, mycket erfaren människa satt i 7-årstronen och berättade om sitt liv för en mycket liten människa som satt i Stabbestolen och väntade på sin tur att få vara värd att få sitta i tronen. Sen, förstår ni, så hänger det ovanför de här en målning också av Gustav Fjestad som heter Vintermånsken. Och då är det ett snölandskap. Det är ett stort, stort snötäckt träd, och så är det några mindre. Och däremellan är det helt enkelt snö så djup. Så jag tänker mig att om jag skulle ge mig ut i den där snön, så skulle den nå ända upp till bröstkorgen. Vilket ger en känsla av att den här naturen är starkare än jag. Bilden är så vacker, den är liksom romantisk. Man ser hur månskenet färgar snön blå och gnistrande isvit. Och det är något väldigt vänligt över bilden, samtidigt som jag vet att den här mängden snö skulle faktiskt kunna döda mig. Jag skulle kunna frysa ihjäl i denna snö, eller kanske förfrysa alla mina lemmar så att de måste amputeras medan jag biter på en träbit innan Guds förgät en liten timmerstuga långt, långt inne i den stränga, obönhörliga, iskalla vinterskogen. Så man kan ju summera den här triptyken som en sorts perfekt illustration av kontrasten mellan det trygga och det fullständigt modiskt obönhörliga i livet. Och att de där två ibland existerar sida vid sida. Och så lägger vi till elementet skönhet. Där har ni den fjestadska triptyken.
Jo, Gunilla och jag, vi
har nu hamnat utanför en annan toalett där vi kan byta våra blöjor. Men det var inte det vi skulle säga. Vad var det vi skulle säga, Gunny? Vi skulle säga att vi ska till bokmässan.
Ja, jag skulle först tacka dig för din fina analys av Fjärstads triptyk.
Ja, jag vill också tacka dig för den vandring du tog mig med på i själen. Om vi rånger.
Och sen skulle vi då säga, precis som du mycket riktigt var inne på, Martina.
Bokmässis i Göteborgis.
Ja.
Ja, Göteborg.
Om ni händelsevis skulle vara på bokmässan i Göteborg eller bo i Borås och hade lust att bara ta en liten tur, eller hur?
Ja, men det är ju så lätt gjort.
I Västsverige.
Ja, befinner ni er i Västsverige i slutet av september, ja, då vet ni vart ni ska pipa iväg.
Då har ni något att längta efter. Liksom, se fram emot efter att vi har klarat av det här eländiga som kallas för...
Valjärnan.
Ja, just det.
Ja.
Då är det så att fredagen den 23 september klockan 14.20 i Expressen Kulturs monter.
Monter!
På bokmässan.
Då jävlar.
Gothenburg Book Fair 2022. Då kommer vi livesända.
Ja.
Ja.
Och det kommer vi att göra ja, men precis som vanligt. Vi kommer att ha
livesända.
Livesända, baby. Livesända framför...
Vi kommer att spela in
podden alltså live.
Jag bara hittar på.
Det är inte samma sak.
Carried away.
Vi kommer i alla fall att sitta i Expressens monter och podda och...
Det lite grann som vi gör nu här när folk går förbi.
Ja, det gick förbi en pytteliten pojke som tyckte det var roligt att vi pratade i mikrofoner, tror jag.
Så kommer det bli.
Exakt så kommer det vara. Det kommer vara ännu fler som tycker det är roligt.
Ja. Ja. Att ni, så tycker ni att det är roligt att vi pratar i mikrofoner?
Då vet ni.
Ja, titta ner.
Då vet ni. Gud vad söt.
Det var väldigt söt. Då vet ni vad som gäller den 23 september klockan 14.20.
Sharp.
Sen packar vi naturligtvis ihop detta i en... liten fil och lägger ut det så att alla som inte var...
De får se ändå, ser ut. Och det är demokrati det om något.
Ja. Och sen kan jag tipsa om att gå på något nationalmuseum när ni är i Stockholm.
Ja, jävlar.
Det är nämligen gratis. Inte bara toaletterna utan hela.
Hela. Alltså man blir ju helt från vettet. Det är som att vara en... Det är som att vara en vildhäst som bara spränger fram över en savann av konst.
Så är det.
Ja.
Tack Martina.
Tack Gunilla. Som alltid en fröjd och en ära. Vi ses om 2 veckor.
Och glöm inte att rösta.
Glöm inte att rösta.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.